Rakel och Filip. På onsdag är det Alla hjärtans dag. Hur ska ni fira?
Alltså, jag har ju det problemet att min äldsta son tycker ju liksom att det är en dag där liksom hela familjen ska fira. Att han kan verkligen vara så. Åh, det är Alla hjärtans dag imorgon. Då ska vi fira. Och jag tänker så.
Bort
utan
till,
dig.
Bort till barnvakten.
Nej, det är, vi kommer nog inte fira på något speciellt. Vi kommer vara alla fyra hemma och fira.
Men vad vill han att ni ska göra då?
Nej, laga någon god mat.
Åh.
Kanske typ han vill nog gärna ha läsk.
Filip, det kommer ju komma en tid när dina barn inte vill umgås med dig. När de är tonåringar. Ja, så att,
det är
precious
precis.
Time. Jag tror inte att... jag tror liksom några år så har vi väl överraskat varandra med att typ köpa blommor eller någon present eller någonting. Kanske gått ut sådär. Men nej, det är väl... det känns ju som en rätt liksom stultig, kommersiell högtid som vi inte är så sugna på att bidra till.
Jag försöker också tänka så. Alla dagar, så här, alla hjärtans dag är en dag lika gemen som alla andra. Liksom. Alla dagar är lika viktiga. Och om man måste absolut göra någonting på Alla hjärtans dag, kanske det signalerar ett litet dåligt samvete för de andra dagarna. Så tänker cyniken i mig. Sen är det liksom, visst, det är väl alltid trevligt med lite uppmärksamhet och så. I år är jag mest irriterad över att det infaller på en onsdag. För att på onsdagar brukar jag och min man gå ut och äta.
Aha,
och då kan det vara svårt att få plats någonstans när, alla, när det är så här amatörernas afton. Välkomna till Gräbbor Skåne. Jag heter Maria G. Franke och här finns också
Raka Chokri
och
Filip Gifte Svensson.
Vi ska prata lite om kärlek idag. Mest med fokus på kärlek mellan kanske lite oväntade par, omaka par, klyddig kärlek. Jag tänker kanske på Wilhelm och Simon i Young Royals. Jag kanske tänker på Jane Eyre och Mr. Rochester i Jane Eyre. Lizzie och Mr. Darcy såklart. Stolthet och fördom. Charlie och Nick i Heartstopper och sådär. Men jag vet att det finns ett omaka par som Rakel är alldeles uppfylld av.
Besatt av.
Besatt av. Kan du inte... berätta för oss.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ja, alltså det är väl snarare kanske... liksom ett otippat par. Det handlar ju självklart om Meira och Oscar från Love is Blind Sweden som går, som har visats på Netflix. Jag är ju inte ensam om det här, utan Love is Blind har ju svept över Sverige. Det är en snackis i såväl slott som koja, hittar jag bara på här, jag har ingen aning. Liksom. Men så här, det är väldigt, väldigt många som pratar om dem. Och det är ju väldigt, alltså det är så här fem par som man får följa. Men jag har framförallt fastnat för Meira och Oscar. För att Meira har ju varit väldigt, hon var väldigt, väldigt tydlig med att hon hade aldrig dejtat någon som hade helsvensk bakgrund. Mm. Hennes pappa är från Afghanistan och hennes mamma är från Ryssland. Och hon har fått väldigt, väldigt, väldigt mycket skit i sociala medier. Eller väldigt, men det är många som har liksom rackat ner på henne och liksom tyckt att men varför är du med i Love is Blind Sweden och hem till Afghanistan då? Om du inte vill träffa någon som är liksom helt svensk. Men vi ska höra hur hon förklarar varför det var att svårt för henne i början att tänka att hon kunde dejta någon som var svensk.
Mm. Det är ju kanske en fördom i sig att man tänker att alla inte förstår en. Men jag har aldrig känt mig hemma bland svenskar kanske. Och det översattes så lite och gick in i hur jag, alltså min dejtinghistorik. Jag har väl alltid tänkt att det kommer vara svårt för folk att kanske förstå min familj lika mycket som det skulle vara svårt för mig att känna mig hemma i en familj som inte alls pratar som vi gör eller umgås som vi gör. Och då är det lika bra att dejta någon som kommer från samma kultur.
När jag hörde det här så kände jag att gud var ovanligt att höra någon prata om det här i offentligheten. Mm. Och Meira har ju också intervjuats i en massa poddar för folk. Alltså folk är besatta av det här paret. Mm. Alltså vi kan börja med det ytliga. Alltså Meira ser ju ut som en gudinna. Det ser ju ut som att hon har, alltså hon kanske är en av de vackraste kvinnorna i hela universum. Och Oscar är så här jättegullig och kärleksfull. Och han är så kär i Meira. Och liksom det är bara liksom ytligt och personlighetsmässigt så är det här ett liksom jättehärligt par. Men, och de liksom dejtar ju då utan att träffa varandra. Eller utan att se varandra i de här kapslarna. Och sedan så väljer de varandra. Så att i tv-serien så får man då följa hur de ses för första gången. Och då blir ju Meira så här, man ser på henne att hon är så här, oj då, det här är en kinos kille. Han ser ut som en segla kille. Och som sagt, hon har aldrig dejtat någon helt svensk liksom, förut. Och sedan efter det så får de åka till Sypen och vara där typ en vecka. Och efter det så ska de då liksom flytta ihop. Och det här är någonting som kommer upp flera gånger i Love is Blind. Att, liksom att hon är orolig för att det ska liksom bli en kulturkrock. Mm. Och liksom, Oscar säger så här att nej, men hon kanske tänker att jag är en vit finanskille med allt liksom vad det innebär. Men väldigt många då som har utländsk bakgrund, som jag har då. Mina föräldrar är assyrier, en kristen minoritet från Mellanöstern och kom till Sverige i slutet av 60-talet. Det här är ju någonting som många liksom har funderat på. Och som Meira har sagt i poddar, att det är ju också ett känsligt ämne.
Mm.
För att det kan ju också liksom låta som att man är liksom rasist mot svenskar. Eller helt svenskar.
Men det är ju, så när jag hör det här, som, alltså när hon själv berättar, så är det ju helt bizarrt att hon får reaktionen men åker hem till Afghanistan då, när hon liksom pratar om det med så här, alltså hon pratar ju så här eftertänksamt och liksom känsligt, och hon, det här är verkligen någonting som hon har, man hör ju på henne att detta är någonting som hon brottas med och har brottats med. Det var liksom min reaktion.
Hon har vuxit upp i orten i Stockholm. Men alla de som ser det fattar ju så här, nej men det är ju inte liksom, hon är ju inte rasistisk mot helsvenskar. Och hon är väldigt tydlig med det, liksom, i programmet att det handlar ju om liksom hennes tankar, alltså saker som liksom sitter i hennes huvud. Och hon säger också någon gång i någon intervju att det är inte så att det är en massa människor som sagt till henne så här, nej men du passar inte in här, utan det är liksom en känsla som hon har fått att hon inte känner sig hemma i svenskheten. Och det är ju väldigt, och då har hon bott i Sverige större delen av sitt liv. Men jag tror att det är någonting att många, jag är ju själv född i Sverige 1978 i Jönköping. Och det är många som, när man har liksom utländsk bakgrund, som får, man får ju väldigt många signaler från samhället som är så här att, nej men att jag inte är helt svensk, jag är inte en accepterad svensk. Och jag minns att när jag växte upp i Jönköping, jag bodde där tills jag var 19, att jag tänkte ofta på det, att ingen med helt svensk bakgrund kommer någonsin att vilja dejta mig. Att de vill inte dejta någon invandrarbrud.
Mm.
Och för min del så handlar det om att jag gick i en liksom högstadieklass där alla killar utom en var rasister. Uttalade rasister. Och han som inte var rasist var mobbad. Stackaren. Ja, det var fruktansvärt. Och jag kommer ihåg liksom att det var liksom, de var på mig hela tiden. Och liksom, någon av dem sa att jag såg ut som en varulv för att jag hade så håriga armar. Och liksom, och en av dem som liksom sa till mig så här, men du behöver ju inte läsa vidare för du behöver ju bara fråga folk om de vill, vad de vill ha för sås till sin kebab.
Jesus.
Ja. Och jag kommer ihåg att det var först när jag flyttade till Lund 97 och började plugga och träffade folk liksom från hela liksom Sverige. Där jag helt plötsligt upptäckte så att oj, att jag faktiskt, att liksom, ja, men helt svenska killar liksom stötte på mig och, mm. och sådär. Och att det var liksom en chock för mig. För att jag var liksom helt fast i, mm. att, i den här liksom rasistiska blicken på mig. Men till skillnad liksom från Meira så har jag liksom aldrig haft svårt att dejta svenska killar. Verkligen inte.
Nej.
Men däremot så har jag liksom flera gånger liksom lite så känt, när jag, inte liksom med killarna i sig men med deras familjer, så har jag känt att jag har blivit lite så här djur i bur. Och jag minns särskilt en gång där vi var liksom, skulle träffa en snubbas liksom släkt för första gången och vi var på landet, tror det var i så här Värmland eller någonstans. Och, liksom, och det här är människor som jag aldrig någonsin har träffat.
Mm.
Och så är det liksom en gubbe som frågar framför alla så här högt, mm. om jag riskerar att bli så här hedersmördad. Alltså, och då, jag menar, vad är det för jävla sätt att hälsa någon välkommen till familjen? Så bara, oh, by the way.
Mm. Första, det är några grejer vi måste tala om först här. Liksom.
Ja. Eller liksom någon annan gång med någons liksom, pappa som då skulle fråga sig vilken religion mina föräldrar har.
Mm.
Och då så sa jag så, min pappa är katolik, min mamma är ortodox. Och då frågade den här mannen så här, sin pappa är inte muslim. Jag bara, jag har ju sagt att han är katolik. Liksom. Mm. Det finns inga katolska muslimer. Skärp dig. Och då har jag liksom, vid de tillfällena liksom, så känner jag menar så här, om man ska dela sitt liv med någon så är det också liksom viktigt vad de har för familj. Att man liksom känner sig hemma och välkommen. Och då är det klart att jag liksom kände så här, nej, vad är det här? Ska jag liksom behöva stå ut med de här liksom frågorna? Det var som att jag var med i så här mosaik och skulle liksom så här förklara liksom, så här är jag sur och bla 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 och alla riskerar inte att bli hedersmördade och det ena med det andra liksom. Så att jag vill liksom, min poäng är helt enkelt att det här med att liksom känna sig svensk är inte helt självklart för någon som har utländsk bakgrund, att även om man själv, jag menar jag är ju också, jag är både svensk och jag är assyrier, men att jag har fått så många liksom signaler,
mm.
att det är klart att man ibland liksom har tänkt så här, ja men det kanske är lättare om jag skulle liksom bli ihop med någon assyrisk kille, för då slipper man den här djur i bur-känslan,
mm.
liksom.
Mm. Men jag tänker också på jag blir nyfiken på vad fan svarar man på det när en släkting kommer och frågar, riskerar du att bli hedersmördad? Vad fan svarar du på det?
Det hade varit jätteroligt om jag sa så här, oh.
Ja, det kan hända. Ja,
efter det här. Det är sista gången ni ser mig. Ja. Men också liksom åt andra hållet så kan jag säga att jag, liksom min erfarenhet, och det här har jag ju skrivit om tidigare, min erfarenhet är också att liksom många som kommer liksom, har en bakgrund i någon så här etnisk minoritet, sagt om man då inte har något eget land som vi assyrier inte har, nej, men att man också känner liksom hemifrån att mina föräldrar, de ville ju att jag skulle gifta mig med en assyrier.
Mm.
För att de har alltid varit öppna med så här, de kom inte till Sverige på 60-talet för att bli svenskar. De kom till Sverige för att kunna överleva som assyrier.
Mm.
Och då kan jag också liksom förstå att ur deras perspektiv så de vill ju inte att assyrier ska dö ut som grupp. Men sen så träffade jag ju, jag är ju gift sedan ett gäng år tillbaka med en kille då som har finska och norska rötter. Och där kan det ju vara liksom, och jag tror att det är en av anledningarna till att det har funkat så bra mellan oss. För att båda hans föräldrar var invandrare i Sverige. Och när han växte upp i Göteborg, då var finnar svartskallar också. Mm. Liksom, han blev kallad så här finnjävel. Och, så att han liksom förstår ju de här sakerna. Medan andra liksom svenska killar var liksom, de var så storögda att när jag skulle liksom förklara hur det kändes att liksom bli utsatt för rasism, att många var så här storögda och liksom kunde inte alls förstå det.
Mm.
Och att då liksom upplevde jag så här att men hur ska man då, att då blir ju det liksom ett hinder i en relation om man inte, ja, men om man, ja.
Avståndet blir för stort.
Och kanske, och det kan man ju säkert liksom överleva också. Man behöver inte vara man ska ju absolut inte ha identiska upplevelser. Men att jag tror att det blir lite av en så här existentiell kris om man känner att den andra liksom inte förstår någonting som har varit liksom tungt och svårt i ens eget liv.
Mm. Nej, men jag tänkte också, man är nyfiken på, jag har inte sett Love is Blind, men man är ju nyfiken på hur det utvecklar sig för dem då när de väl börjar lära känna varandra och det här hindret. Men du kommer väl till det, gissar
jag. Jag kommer till det, ja. Men det som är, alltså, jag skulle säga att de här sakerna, alltså jag kan känna det bara nu liksom, när jag pratar om det, att det, så här, det är ju svårt.
Mm.
För att jag tror också att många som har liksom utländsk bakgrund, att man vill inte gärna prata så mycket om sin liksom andra kultur i offentligheten, för att man vill liksom inte bli vara den konstiga, man vill inte vara den som liksom sticker ut. Och jag tror också att det finns vissa som liksom lite så skäms över, man kanske har så här, kulturella sedvänjor som skiljer sig mycket från den svenska. Och här kan man säga att i princip alla länder skiljer ut sig från Sverige, för att Sverige är ett extremt sekulärt land.
Mm.
Men det som också liksom imponerade så himla mycket på mig med Mira och Oscar i Love is Blind, det var att de liksom hela tiden fortsatte liksom att prata om det här, men inte på ett så här anklagande sätt, men att det liksom från bådas håll liksom fanns en så här genuin intention att liksom att gå på djupet och att liksom överkomma detta.
Mm.
Och att hon var så modig att hon liksom berättade om sina rädslor. Och då kunde det låta så här.
När man kommer från förorten som jag gör och har levt ett helt liv där man någonstans har varit liksom en invandrare. Jag är inte född i Sverige. Mm. Och någonstans hela tiden känner sig lite utanför.
Mm.
Så blir det lätt att jag känner mig utanför. Även om jag inte är det, när jag är liksom i en grupp med massa svenskar.
Jag försöker förstå bara.
Ja.
Liksom, jag har aldrig tänkt på det överhuvudtaget. Nej. Som ett hinder. Alltså att vi har olika bakgrund.
Mm.
Och det är ingenting du tror vi kan jobba på då?
Jo, absolut. Jag vill bara vara ärlig om att det är en oro.
Okej.
Okay. Att jag inte kommer känna mig som hemma.
Okej. Okay. På vilket sätt då?
Jag är ändå svårt att sätta ord på det.
Jag försöker förstå bara. Jag tror inte jag gör det.
Du kommer kunna förstå.
Och då, just det här sista som är, det är ju, det är ju så här väldigt, väldigt sårigt.
Mm.
Att liksom att, jag menar, vid det här laget så är Mira och Oscar förlovade. I programmet så finns ett datum satt för liksom ett bröllop. Och då, när de står där vid altaret, så ska de ju liksom säga ja eller nej. Mm. Och sedan så kommer de ju, ja, och då är de liksom, de ska bestämma sig för om de ska gifta sig med varandra. Och att då liksom sägas till någon, till sin partner, jag tror inte att du förstår det här. är ju liksom, det finns ju någonting väldigt hårt i det. Mm. För att jag tror att alla människor vill ju bli förstådda, men hon har i den stunden den känslan av att nej, men han kommer inte att förstå det här. Mm. Och han liksom börjar berätta så här att nej, men när jag gick i skolan hade inte jag så många vänner och så där. Och det är också någonting som jag själv liksom har funderat mycket på i livet, just att nej, men kan man förstå den känslan av liksom främlingskap eller existentiell alienation om man själv inte har den liksom bakgrunden?
För att om han, när han gick i skolan och var ensam och inte hade så mycket kompisar, det är en sån otrolig light-version då. Är det så du tänker, av det som är hennes bakgrund och hennes...
Nej, men alltså jag tror på riktigt att Oscar i det här fallet, att han... Jag tror att man behöver inte ha den erfarenheten för att komma till en punkt där man förstår. Mm. Och det han gör rätt, det är att han ställer frågor. Mm. Han ber henne berätta. Men berätta, liksom, vad är det som gör att du tänker på det här sättet? Mm. Är det här någonting, hur ska vi göra liksom för att komma liksom förbi det här? Medan liksom, jag tror att mångas upplevelse när de har hamnat i en sån här situation, det är att den andra inte vågar fråga. Eller orolig för att säga fel eller kanske säga något halvrassigt. Men jag tror absolut att han vid det här laget har en förståelse för varför hon känner på det här sättet. Och nyckeln är just liksom nyfikenhet. Om jag då återigen så går tillbaka till min man då. Alltså, jag och han har pratat jättemycket om liksom, min assyriska bakgrund och hans finsk-norska bakgrund. Och jag har aldrig varit med om det tidigare, att någon annan har varit intresserad av det. För att jag tror att många helsvenskar på något sätt är så här rädda för att ställa de här frågorna.
Mm. Vad hade han för liksom bakgrund och historik? Hade han några motsvarande preferenser eller rädslor?
Oscar?
Ja.
Nej.
Nej.
Nej, utan han är bara så här... Jag älskar Meira, hon är gudomlig, jag vill ha henne. Mm.
Men på förhand, alltså inför... För i många av de här datingprogrammen så är de ganska specifika. Men så här, jag söker en... punkt, punkt, punkt.
Nej, men det vet jag inte. Nej. Däremot så är ju programmet fult klippt. Mm. För att det kommer ju fram sen att Oscars mamma är ju född i Iran. Mm. Hennes pappa, jag tror att en av hennes föräldrar var iranier. Mm. Så att han är 25% iranier. Mm. Och jag har förstått det när jag lyssnat på poddar att efteråt, när de har intervjuats, att jag tror att det var någonting som de pratade om när de liksom dejtade i Love is Blind, de här första avsnitten. Men att det sedan har klippts bort. För att i den här produktionen så har man liksom velat framställa det som att han är den här helsvenska vita finanskillen i Kinos och hon kommer från orten liksom. Mm. Och det tycker jag faktiskt är lite fult, för att det är klart att man själv liksom blir lite så förvånad, så oj, han tycker inte att det är någon grej alls att hon har afghansk-ryska rötter, utan han framstår ju som liksom världens bästa typ och mest öppna, toleranta människa liksom, som borde vara president för hela världen.
Ja, men när man hör det här nu senaste klippet så är det ju om alla skulle vara så där, då skulle det vara fred på jorden. Den känslan får man när man hör det.
Ja.
Men jag tänkte på det där du sa att folk är dåliga på att ställa frågor. Där känner jag mig verkligen träffad. Och det är kanske konstigt att säga, en konstig sak att säga när man är journalist, att man är dålig på att ställa frågor. Men jag säger, i det civila tror jag att jag är liksom dålig på att ställa frågor. Av lite olika skäl, så där, rädd för att trampa i klaveret, alltså göra bort mig, verka liksom dum, och så där, orolig för att verka så här påträngande och så här, vara en som kräver och få reda på saker som man inte har att göra med kanske.
Mm.
Jag kan verkligen känna igen mig i det. Jag är ju verkligen en som inte har frågat dig så himla mycket, Rakel.
Maria. Nej. Nej. Om min assyriska bakgrund.
Ja, nej. Det har jag inte.
Nej.
Och då har vi ändå befunnit oss på samma arbetsplats i väldigt många år. I och för sig så kanske man inte frågar chefen, för du var ju min chef ett tag. Kanske man liksom inte går på så hårt. Sådär.
Ursäkta, chefen. Är du muslim?
Den frågan har jag inte pallat ställa då.
Nej.
Nej, men alltså, det finns ju massa seriösa frågor man hade kunnat ställa. Men alltså, nu, jag behöver inte gå in på dig så mycket, utan jag menar jo, så här, i största allmänhet så jag är verkligen ett exempel på det. Och det är ju också att det är ju både att förstärka det här, den ena och den andra, liksom, vara dålig på att utbilda sig själv liksom, om livet överhuvudtaget.
Samtidigt så har jag har ju skrivit väldigt många texter genom åren här där jag liksom, skrivit om den assyriska kulturen
och
historien och sådär. Och jag kommer ihåg att jag jobbade ju länge med Per Svensson och han var verkligen så, vi pratade jättemycket om det här. Han var alltid så, berätta mer, det, liksom, du måste skriva mer om det här och bröllopstraditioner och hit och dit. Men jag tror också att om man tar den här frågan till exempel som jag har fått liksom, otroligt många gånger i livet. Inte så mycket nu de senaste åren, men liksom, säg de första så här, 35 åren.
Mm.
Liksom när folk frågar så här, men var kommer du ifrån?
Mm.
Jag sa alltid Jönköping. För jag fattade ju vad de var ute efter. Men jag sa alltid så här, från Jönköping.
Mm.
Och så var det många som var så här, nej men egentligen, du fattar vad jag menar. Kom igen nu, var kommer du ifrån? Ja, och då brukar jag säga så här, men mina föräldrar är assyrier, kristen minoritet från Mellanöstern. Förföljda på grund av sin tro och ursprung och bla bla bla. Ja. Mm. Och sedan då, jag skulle säga så här, i 99,99% av fallen så ställde de här personerna inte fler frågor.
Mm.
Utan jag tror att det handlar mycket om att många var så här, ja, är hon muslim eller? liksom. Mm. De skulle bara kolla så här, vilken del av världen kommer hon ifrån? Är hon musse eller inte? Och det här tror jag blir det också en signal till mig att mitt ursprung inte är viktigt. Mm. Utan det blir bara viktigt att så här, etikettera mig. Medan alltså, jag pratar ju, eftersom jag känner mig både supersvensk och superassyrisk, jag pratar ju jättegärna om de här sakerna.
Mm.
Men jag tror att det är just den här liksom, och som sagt, jag tycker inte att det är rasism att man inte ställer de frågorna. Men att det blir bara fel för båda parter liksom.
Mm.
För då blir det ju som att jag förväntas inte prata om det i offentligheten liksom.
Du ska bara stoppas in i en låda. Alltså så här är den lådan, nu sätter vi en tejpbit och så skriver vi så här, assyriska föräldrar.
Ja.
Så. Där är du.
Precis. Medans nej, och då blir det lite den här att en del av ens personlighet som liksom inte kommer fram. Och det är därför jag tänker också så här att tänk så här Meira. Hon är med i Love is Blind. Det är då folk som ser det över hela världen. Hon är jättestolt över att hon har en afghansk pappa. Och de har gjort så här jättegulliga videos på TikTok när de lyssnar på så här Bollywood-låtar och sådär. Det är inte helt självklart i dagens Sverige att man är stolt över sitt afghanska ursprung. Hon liksom tänker ju inte så här, men det är klart att det finns massa människor som har fördomar och liksom, när de tänker Afghanistan tänker de ju bara så här, burka, talibaner, musik är förbjudet liksom. Medan hon helt uppenbart har ju massa så här positiva känslor kring sitt ursprung. Hon är stolt över det, hon är glad när hon pratar om det. Och det är därför det bara känns liksom nästan så här revolutionerande att se det här liksom i en sån kärlekssåpa, någon som att det är så tydligt när man ser henne att hon är både jättesvensk och jätteafghansk och jätterysk.
Mm.
Och hon lyckas få ihop det här på något sätt.
Mm. Det är en jävla talang. Ändå.
Ja, verkligen.
Mm.
Verkligen. Men det är också att hon har fått så mycket skit för detta. Tycker jag liksom också visar, alltså det skrämmer ju också bort andra. Jag menar, nu är hon ju jättemodig. Men risken är ju att om man bara skulle kolla liksom på de här kommentarerna på nätet, så om man inte vill utsättas för liksom rasism, ja, men då är det bättre att hålla käft om de här liksom sakerna. Men inte Meira. Det låter som att jag vill så här, att hon och Meira och Oskar ska bli så här nya kungaparet i Sverige. Och då var de med i en podd som heter Frågan är med Andra och Katja. Och Katja är ju Katja från Idol, en av domarna. Som då är syrian. En av mina. Meira liksom pratar om hur hon till slut liksom överkommer sina fördomar kring att Oscar bara skulle vara en vit finanskille.
Man ser ju också redan där i de avsnitten i början att jag kommer ju över det. Jag inser att det låg hos mig mer och att det, om jag är öppen för det, så kan vi bara binda samman våra världar. Att det inte behöver vara att det är tvärtom, att det kan ge oss så mycket, att det förgyller och att man får ta del av varandra. Så jag har ju föräldrar som också kommer från olika kulturer och de är ju mitt största exempel på att det kan gå väldigt bra. Så jag tror att jag hämtade styrka i det. Jag hämtade styrka i att du var så fin och mottaglig och att du inte avfärdade min oro som så här, många online bara, men vad gör du där? Liksom, stick då. Och du sa aldrig stick hem till Afghanistan om du inte, om du inte kommer acceptera det här.
Ska jag säga faktiskt.
Ja, men, och det har jag fått höra. Så att jag är glad att det gick bra.
Ja, och det är jag också.
Kärlek.
Nej,
kärlek.
Nej, men man tänker på, jag har inte sett det här programmet, men jag kollar ju på mycket annan dating-tv. Så det känns ju som en klassisk ingrediens det här också, att man liksom, att produktionen medvetet liksom missmatchar. Alltså nu gick ju det här, men att det ska finnas liksom, det är ju nästan inbyggt i formatet liksom, att det ska finnas
typ kommunist träffa moderat brud.
Ja, men exakt. Ja. För att jag menar, om de skulle matcha sitt allra bästa produktioner, så skulle det ju bli, inte finnas någon dynamik liksom. De behöver ju några som där det går smooth och där det uppstår attraktion direkt och de gifter sig och skaffar barn kort efter att programmet, för liksom legitimiteten i till exempel ett program som Gift i första ögonkastet. Men de behöver ju också de här konflikterna och friktionen. Och helst ska det ju ha överkommit liksom till slutet.
Men det är också därför de tvättar bort Oscars iranska ursprung då, för att dra isär ytterligare.
Precis, renodla liksom. För jag kommer ihåg det här, nu vet det här tacoparet i Gift i första ögonkastet. Där uppstod ju liksom en sån jättespricka när han satt och skråla med i någon Björn Rosenström-låt med sina polar i Borås eller var han kom från. Och hon hade väl liksom alltså av rent feministiska skäl avskydde hon ju liksom den artisten. Liksom såhär könsrock liksom. Och jag vet att det var, jag tror det var ju senaste säsongen av Gift i första ögonkastet, där de också tog en kille som hade skrivit så här i princip i versaler och i feta text att han verkligen vill ha barn. Och så matchade de ihop honom med en tjej som, ja, eventuellt.
Ja, vad taskigt. Gud vad taskigt.
Och så uppstod det liksom konflikt kring det direkt. Liksom. Ja. Så att det är ju...
Men det, oh, gud, alltså jag hatar när de gör så. Alltså det är verkligen... precis, och då finns ju den här liksom vansinniga idén om man säger, nej det är bara bra om man har lite olikheter liksom i, men alltså absolut fine, att det är klart att olikheter kan finnas i ett förhållande. Jag menar så här, jag är inte socialist, jag är gift med en socialist till exempel. Men jag tror att de olikheterna kan liksom, man kan inte, det kan inte vara för skilda sätt att se på världen.
Nej, exakt.
Och jag tror för egen del att så här klassbakgrund är liksom, att om man inte delar klassbakgrund så tror jag att det kan vara svårt i förhållanden. Att då blir det svårare att förstå varandra, faktiskt.
Ja.
Jag tror nästan att det kan vara en större grej än en liksom etnisk skillnad.
Mm.
Jag undrar vad ni tycker.
Jo, verkligen. Man måste väl komma från samma liksom sfär i samhället på något sätt.
Mm.
Liksom, tänker jag.
Mm.
Liksom, det här Love is Blind-paret, Meira och vad heter killen?
Oskar.
De jobbar väl i samma bransch till exempel.
Ja, eller båda ekonomer.
Ja. Mm. Så att på ett sätt är det ju inte så omaka när man tänker på det. Det är ju inte som att, alltså det hade varit ännu större om han var så här finanschef och hon fortfarande var en så kallad orten tjej liksom.
Mm.
Men hon har ju ändå gjort en resa, menar jag.
Absolut, och han säger också själv så här att men vi har ju många likheter också. Mm. Och likheterna, jag tror att det är nästan lättare för publiken att se det än för dem själva.
Mm.
Att det som båda två är väldigt så här känslosamma, de är väldigt så här lugna, mjuka, varma, grubblande.
Mm.
Och det förenar ju liksom verkligen dem.
Mm.
Men jag vill bara säga så här, innan jag får liksom så här SDs pressavdelning på mig liksom, att även om jag blir väldigt så här varm i hjärtat av att se ett par liksom, där en invandrartjej och en helsvensk kille tillsammans, och det finns ju hur många sådana par som helst och vice versa med könen, och att de här liksom frågorna kommer upp och liksom diskuteras på så liksom respektfullt sätt. Jag tycker det är jättefint.
Mm.
Med det sagt så är det klart att det inte är okomplicerat när man har liksom familjer, när ens familjer skiljer sig så mycket från varandra.
Mm.
Och jag menar, jag kan ju säga att min man, han har ju liksom, jag menar, hans familj har ju överhuvudtaget inte exotiserat mig. Men jag kan känna att min stora feta assyriska släkt, de har ju exotiserat honom till viss del.
Och de är också så många just.
Alltså så, gud, ja. De är så många. Och de flesta av dem är underbara. Shlomo Aleichu, Eidarbatu, Grahman. Men han har ju fått väldigt många så här frågor som är så här. För det första kan man säga så här, vissa kan ju inte ens uttala hans namn. Man Nej. Säger så här, Mats, det är, så här, det är ett jättekonstigt namn.
Mm.
Jag har några fastrar. I höstas så sa de så här, Max, heter han Max? Jag bara, nej, han heter Mats. De bara, vi kan inte uttala det. Det är så konstigt namn.
Mm.
Och då är det här liksom kvinnor som har så här mellanösternamn som är inte alls självklara hur man uttalar dem. Och han får ofta fråga så här, kan inte du berätta för oss hur finnar är? Eller hur norrmän är?
Mm.
Kan inte du berätta för oss om din ursprungskultur? Men hans släktingar har ju aldrig sagt till mig, kan inte du berätta om din assyriska kultur? Och han, det tålamodet och den kärleken han har haft i den här processen är mycket, mycket imponerande. Men det är klart, och mina släktingar har också berättat för honom så här, vi assyrier, vi är sådana och bla bla bla. Och han har fått samma föreläsning så här, gång på gång på gång. Och han är till slut så här, jag vet. Och jag skulle säga så här, att i vissa fall så vet han fan mer om assyrisk historia än vad vissa av mina släktingar har.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Jag gissar att Filip, du har inte fått så många frågor som är så här, din pappa är från Etiopien.
Ja, men jag tänkte berätta det du sa, men det där du sa innan så här, att jag har också fått frågan så här, var kommer du ifrån då?
Mm.
Men där jag har faktiskt varit med motsatsen också, att jag då chansar på och ska börja dra, ja, min pappa är från Etiopien, så bara, nej, var i Sverige?
Nej.
Kommer du ifrån?
Va?
Halmstad. Känner du Per Gessle då eller?
Ja.
Det har faktiskt hänt mig liksom, och jag tror liksom att den frågan har ju såklart blivit mycket vanligare i vuxen ålder, att jag får den i vuxen ålder, att de, alltså att de syftar på vilken stad eller vilken del av Sverige jag kommer ifrån.
Mm. Innan var det mer, var kommer du ifrån egentligen?
Ja, precis. Mm. Och det handlar väl både om liksom en, att jag bodde i en mindre stad och att det var längre tillbaka i tiden. Liksom. Det har ju hänt en del. Bor man i Malmö idag så tror jag att de flesta är mer nyfikna på dialektens ursprung än liksom hudfärgens.
Mm.
Liksom.
Men gud vad spännande. Alltså vi har ändå haft det så väldigt olika. Eller så olika upplevelser, du och jag.
Ja, ja. Men har du aldrig varit med om den varianten? Att du börjar rabbla...
Börjar liksom, fel ände.
Ja, att du börjar fel ände.
Nej, inte jättemånga gånger. Nej. Faktiskt. Nej, för jag är bara så insåg, jag vet vart de är på väg. Ja. Alltså det, jag kan säga så här, intresset för att jag är från Jönköping är fucking minimalt. Ja.
Men jag tror att det
är bara alltså... Magnus Svensson i Cardigan som är intresserad av det.
Nej, men det är väl också så här att Malmö är en sån liksom riktig liksom invandrarort också på det sättet att folk från liksom diverse orter i Småland flyttar liksom till Möllan. Och så, alltså,
halva Växjö fan.
Ja, men exakt. Mm. Det är ju, man känner, jag känner ju inte många i Malmö som är från Malmö. Liksom. Så att jag tror därför det kan uppstå också att man är nyfiken på liksom var i Sverige man har flyttat från.
Mm. Liksom.
Men Filip, har du någon så här dating eller kärlekshistoria att dela med dig av? På det här temat.
Över gränserna.
Ja, omaka power. Ja.
Nej, det har jag väl inte ändå. Alltså,
jag och du gräver liksom riktigt djupt.
Jag har ju levt liksom i förhållanden nästan, i liksom långa förhållanden hela mitt vuxna liv. Så jag har ju inte behövt stöta på det där så mycket. Att massa konstiga frågor om liksom mina föräldrar. Och...
Inga som
fast långa, långa förhållanden börjar ju ändå. I någon,
jag vet, men något... tillfällena, det har aldrig uppstått. Något som ens liknar det liksom.
Får jag ställa en jättedum fråga? Mm. Har folk bara tänkt att du är lite extra solbränd eller? Förlåt.
Han har varit ute och rest.
Nej. Men jag har så himla liksom kameleontiskt utseende tror jag på det sättet att många kan projicera sitt eget ursprung på det liksom. Alltså om jag handlar i så här Mellanösternbutiker på Möllan så är det ju 9 av 10 gånger börjar de prata arabiska och insisterar på att prata arabiska för att de låtsas eller hör väl inte mitt svar på svenska liksom.
Mm.
För att de är helt säkra på det.
Mm.
Och folk som kommer fram på gatan och ska fråga efter vägen, vet med Google Maps uppe, börjar prata arabiska och blir liksom så här nästan irriterade på att jag inte kan det.
Oj!
Ja.
Oj,
intressant.
Ja.
Men du har faktiskt lite så universellt utseende. Jag menar så här, du hade kunnat vara från Sydamerika. Jag vet inte. Nej, men du hade kunnat vara lite vad som helst ifrån kanske. Ja.
Vi var ju inne lite på klass tidigare och det är temat får man säga i filmen Düsseldorf Skåne som har premiär den här veckan. Det är en debuterande filmregissör som heter Patrik Blomberg Bok som har ursprung i den skånska eller malmöitiska till och med syntscenen på 80-talet.
Det är exotiskt.
Han hade ett band som hette Ausgang Verboten.
Oh.
Som jag vet att jag var och såg på Stadshamburg där det begav sig. Och han kallade det här för Sveriges första, om det var världens, nej det var nog Sveriges första syntfilm. Jag måste säga att jag tyckte det var lite för lite synt när jag såg filmen, men det soundtracket är liksom syntmusik och persongalleriet huvudrollsinnehavaren är liksom i synt de lever med synten på den skånska landsbygden. Och där är ju ett par då i huvudrollen som är en Fredrik, spelad av Erik Svedberg Selman, som är hans mamma är, bor i sådär en rucklig gård. Hans mamma är alkoholist, föräldrarna är skilda, pappan är jättekonstig och frånvarande i princip. Ät bara korv. han är lite konstig. Och sen är då Fredrik kär i, och de blir också ihop med Nina. De är ihop när filmen börjar. Som är, hennes familj kommer från Stockholm och de har flyttat ner till skånska landsbygden för att hennes pappa tror jag har fått jobb där. Mamman är journalist. Någonstans när hon sitter och så här skriver på sin dator så här, Jan Guillou, släng dig i väggen. men hon kommer från ett helt annat håll, och alltså mer än en syntfilm så är ju det här en sån här sårig relationsfilm mellan hur de överhuvudtaget försöker kommunicera med varandra.
Ja. Och jag kan säga att när jag såg den, apropå det vi pratade om tidigare, så här, om man har helt olika etniska ursprung, liksom, hur funkar det? Men när jag såg den, och de har otroligt olika dialekter, han är ju superduper mega skånsk.
Aldrig hört någon sån skånsk någon gång, eller skånska.
Verkligen inte, och hon är så uppenbart från Stockholm. Mm. Då kände jag så här, kärlek över dialektgränserna. Är inte det lite svårt? Men jag känner mig som så rasist. Liksom.
Framförallt så är det ju, nu är det ju så här, Love is Blind är ju, man kanske inte kan säga att det är 100% verklighet, för att det är ju, men så, det är ju ändå stageat och fixat i, liksom, det sitter ju folk i bakgrunden och drar i vissa sådär marionetttrådar ändå. Men det här är ju då en påhittad historia i Düsseldorf, Skåne. Det får vi vara tydliga med att vi är införstådda med. Skillnaden är ju framför allt att Oscar och Meira, de kan ju så här verbalisera. Liksom. De kan ju prata om sina känslor och så här, vad de är rädda för, hur de känner sig osäkra. De kan ju sätta ord på det, medan de här två ungdomarna som skildras i filmen, de har ju liksom inget, det blir liksom bara, det brusas ju upp och liksom, det blir förtvivlan, och det går inte, det finns inget sätt att prata om de här olikheterna.
Du beter dig som en överklassunge. Nej, du fattar fan inte bara du har det. Ni åker på semester, ni har egen fin bil, och det är mat i kylskåpet.
Jaha, så att vi har mat i kylskåpet, då är vi överklass alltså.
En plott i filmen är också som etableras tidigt, är ju att hon då vill ha sökt in på en så här fin fotoskola i Stockholm för att flytta tillbaka dit. Vilket gör honom förtvivlad, och liksom, han är ju rädd att förlora henne och...
För henne är det helt självklart att hon ska inte bara så här bli fotograf, utan hon ska söka till den bästa fotoskolan.
Just
den
det.
Ska hon gå. Det är liksom, det finns ändå i hennes universum att det är någonting som hon kan göra. Medan han harvar på med sitt inte då kanske jättetalangfulla syntband och försöker liksom få någon slags känsla kring det, men det är ju ett ganska hopplöst projekt liksom.
Och det är det enda han har liksom.
Ja, det är det som håller honom uppe.
Men en likhet faktiskt mellan Love is Blind och Düsseldorf Skåne. Det är ju att killen i Düsseldorf Skåne kan man säga att han är från arbetarklassen, så de ska underklassen. Hans föräldrar är liksom missbrukare, och hennes föräldrar är så i övre medelklass liksom. Och han säger till henne så här, vid något tillfälle så här, men du förstår inte, du kommer aldrig förstå, och att det är exakt det Meira liksom säger i början så här, till Oscar, så här, men jag tror inte att du kommer förstå det här.
Just det.
Men som sagt, i Düsseldorf Skåne, eftersom de är kids så kan de ju inte kommunicera med varandra.
Han vrålar bara, du är överklass för du har mat i kylskåpet.
Men,
ja.
Men jag tyckte det fanns väldigt mycket i den som var fint. Och jag tyckte också att det var så här härligt att liksom så här, för det är ju en av dem från Pars som är med i filmen. Jag kommer ihåg att jag lyssnade.
Nej.
Inte?
Nej.
Det är inte det?
Det är det inte. Menar du han managern eller hans på stället? Nej, han var med i ett band som heter Spock.
Okej. Mm.
Alexander Hoffman.
Ja. Förlåt, ja. Nej, men jag tyckte ändå att det var så här fint liksom att, med så här, liksom folk som gör blandband och sådana saker.
Mm.
Men varför är det så ofta när man ska skildra Skåne på landsbygden att det är den här enorma misären? Mm. Det är precis som i så här jakten på en mördare. Att det ska vara, alltså var det så hårt? Liksom? Det är nästan som att det var så här vilda västern. Stuk på det.
Ja, men väldigt så white trashigt liksom. Mm. Jag tror att den här, om jag har fattat det rätt, så var det väl kanske från det här filmen kom ju till någon sån här Kickstarter projekt och så, och kanske var det så att den egentligen var tänkt att alltså att det skulle utspela sig i stan, men att det blev en för dyrbar produktion, för att då ska bilar och lyktstolpar och busskurar och allt möjligt ska vara 1986 istället för 2023 liksom. Mm. Men alltså, jag känner igen den här ändå stämningen och attityderna och så från, jag hängde väldigt mycket på Stadt Hamburg där i mitten av 80-talet och såg alla de här syntbanden. Jag var inte sådär direkt någon renodlad syntare, det kan jag inte riktigt säga, men jag hade ändå sådär håret rakat på sidorna och sådär lite stort och fluffigt uppsprayat uppe på huvudet och svartfärgat hår och så. Och svarta kläder. Kan ni tänka att jag hade svarta kläder?
Inte.
Så jag var ju utkant av de där kretsarna och lyssnade ändå väldigt mycket på den musiken. Och det var ju det här, det kan man ändå säga att han fångat det här svårmodet, den här liksom hopplösheten och det brutala och så. Det går ju ändå igen i den här filmen, även om man då har flyttat, eller det är klart att det fanns syntare på landsbygden även på 80-talet, men även om det utspelar sig enbart i några få hus.
Mm.
Bara där. Så de har målat i dystra. Interiörerna är målade i väldigt dystra färger för att förstärka det som Rakel. Alltså det, jakten på mördare är estetiken liksom.
Mm.
Vad tyckte du om Filip? Av filmen?
Får inte igång mig på den.
Inte?
Nej, jag skojar bara.
Jag säger det. Jag säger inte vad jag brukar säga.
Nej, men jag tänkte på det här. Om man ska återgå till liksom kärleksrelationen då, som ju är, det är en ganska klassisk liksom konflikt, det här med liksom kärlek över klassgränserna.
Mm.
Liksom, som du nämnde i början, Maria, Young Royals är ju så här, en förortskille möter en de facto prins.
Ja, liksom. Det blir inte mer.
Nej. Och Vinterviken, som jag minns väldigt tydligt, som jag såg väldigt mycket i min ungdom. Den kom väl den första ursprungliga filmen kom väl när jag var 12 kanske.
Mm.
Och den har ju också gjorts remake på. Men det är också en så här lite kille på glid möter superöverklass i typ Djursholm eller vad det ska vara.
Och ska liksom hon få ordning på honom?
Mm. Så det är ju klassiskt på det sättet. Men det jag tänkte på, för i den här filmen så är ju deras, man tänker ju att deras kärlek ändå är liksom döds. De går på gymnasiet. Det är klart de kommer glida åt olika håll och sådär.
Mm.
Men sen om man, utan att spoila för mycket, men i slutet så är det ju som att de ändå, ja, men det är lite tvetydigt slut men hon ska flytta till Stockholm och han hakar på. Liksom. Jag tänkte bara på det att liksom, man har ju pratat om det i verkligheten, om man kliver ut utanför fiktionen då, så har man ju pratat om det på senare år så som utvecklingen ser ut nu så kommer liksom kvinnor behöva liksom, inom citattecken, gifta ner sig för att det kommer finnas, det är liksom kvinnor dominerar liksom allt tydligare inom högre utbildning och så att det kommer vara, eller det är redan så, men det kommer ju förmodligen bara fortsätta vara ännu, alltså ett överskott, alltså många, många fler kvinnor med liksom högskoleexamen och då, alltså, och färre män. Så det kommer finnas liksom ett överskott på högutbildade kvinnor. Och då har de ju liksom valet att antingen bli en, liksom leva ensamma eller då gifta sig med någon med lägre status och utbildning. Så att,
eller bli lesbisk.
Eller bli, ja. Det kan också bli.
Skulle det vara så att, konstigt?
Nej.
Men man föds ju som lesbisk. Maria, man kan inte bara konvertera och bli lesbisk.
Nej, jag vill bara lägga in det som en möjlighet.
Så att det här,
ibland kan attraktion, oväntad attraktion uppstå.
Absolut.
Nej, så att om man ska tro liksom den liksom tendensen så skulle, då är det väl kanske rimligt att de blir ihop då. För att när hon flyttar upp och går på sin fotoskola så kommer det liksom inte finnas tillräckligt många. Det kommer vara liksom huggsexa om killarna då. Och då kommer hon ångra det sen. Jag skulle
blivit
vid Fredrik från Brösarp.
Ja.
Tror det eller ej, men det är lite såna grejer som Andrew Tate, mansguren och psykopaten och förmodligen trafficking skyldiga håller på att snacka om också. Just att kvinnors utbud är så stort att de verkligen kan liksom välja och vraka, och att det är därför liksom männen måste rycka upp sig och skärpa till sig. Och det tror jag faktiskt är en anledning till att den här typen av, han är ju totalt sexistisk och misogyn, Andrew Tate. Men jag tror att det precis det här du snackar om, Filip, är en av anledningarna till att många killar gillar honom. För att de är väldigt medvetna om att det här gapet finns. Kvinnorna håller på och springer om dem utbildningsmässigt, statusmässigt. Och vad ska de göra då? Liksom? Och då återgår de till någon slags liksom, mer primitiv manlighet. Liksom. Jag måste tjäna mest, jag ska ha störst muskler, jag ska skydda min kvinna. Liksom. Mm. Det är det de går tillbaka till.
Ja. Yeah.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Jag vill bara säga så här, apropå liksom en liten detalj i filmen Düsseldorf, Skåne. Och det gäller just den här, finns en scen där, heter han Fredrik? Finns en scen där Fredriks pappa är väldigt så här rasistisk. Och jag är väldigt så här intresserad av hur rasism skildras på film. För jag känner mig lite som en konnoisseur. Jag känner mig lite som en expert på hur rasister uttrycker sig. Och filmen ska då utspela sig 1986. Det har flyttat in invandrare under Fredriks pappas lägenhet.
Så här lite ospecificerade invandrare.
Ja, precis. Ja. Och då så ska han härma dem. Och då härmar han dem och så säger han så här, walla walla. Men sa rassar walla walla 1986. Jag hävdar med bestämdhet.
Konnässören hävdar.
Ja. Jag hävdar med bestämdhet att rassar 1986 antingen skulle pratat om så här, turk på burk. Eller att de skulle sagt något i stil med, och nu får ni ursäkta mig, typ uga buga. Rasismen på den här tiden var så primitiv. Vad säger du, Filip? Ja, du är väl också lite expert vad gäller...
Ja, och jag tycker också att den efterföljande brasklappen känns väldigt anakronistisk. Liksom, att han säger så här, ja men så får man väl inte säga det här jävla landet. Som att en korvätande alkis i Brösarp 1986 skulle låta som ett äggkonto på Twitter 2024.
Kanske lite nutid som har sittat in där. Ja.
Nej, så där måste vi ändå ge filmen underkänt vad gäller skildringen av rasism. Tyvärr.
Tyvärr.
Detta var allt från Grävbort Skåne, Sydsvenskans kulturpodd. Följ oss där poddar finns. Tack till Rakel Chokri och Filip Gifte Svensson.
Tack.
Klippar gör David Hellander, producent är Gustav Wittén och ansvarig utgivare Jonas Kanja.
Hej då!
Hej då!
Hej då!